الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بيكم اتفرام تيل حديث سماء بنت بسر رضي الله عنها سبحان الله رمات فاستا بو لا داغر هابي نون سم كان لسا حديثا
Bint Busr berättade att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa fasta inte på lördag förutom om det är en obligatorisk fasta om ni inte hittar något annat än en vindruvas skal eller en trädgren ska ni tugga på det rapporterat av de fem och männen är pålitliga men den är muttarid som den vara munkar och Abu Dawud som den vara mansukh Salama radiallahu anha berättade att det dagar som Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam vanligtvis brukade fasta på var lördagar och söndagar. Han brukade säga det är politisternas helgdagar och jag vill skilja mig från dem. Rapporterar av Al-Nasai och Ibn Khuzaima som ansåg att det var autentiskt och detta är hans formulering.
Ahsant. Hasbuk. Naam. Den första hadithen. Om man läser den bara spontant så förstår man att det är haram att fasta på lördagar. Profeten Al-Islam sa, Läta sumo yom sept. Fasta inte lördagar förutom om fastan är obligatorisk för er. Och bryt fastan eller ät någonting även om det är att ni tuggar på, yani en kvist eller daddelblad. Så, frågan är då, vad säger Islam om att fasta på lördagar? Den här hadithen Som ni hörde finns det lite ikhtilaf om. De lärde har olika åsikter om den är autentisk eller inte. Och Allahu alam, hadithen är da'if. Den är svag. Och vad är beviset på det? Jo. Vi har flera av islams stora imamer som har sagt att hadithen är da'if. Och att de ser kedjan i muttarib. Det vill säga att den är... Det finns en förvirring eller motsägelser beträffande de som har berättat hadithen, kedjan. Och de säger att el-metten, i själva texten finns den nakara. Att den också är, yani, udda. Den går emot andra autentiska hadither. Så att de säger att den har svagheter både i berättarkedjan och i texten. Som tyder på att den är da'if. Och från dessa imamer som sa att hadithen är da'if är Imam Zuhri och Imam Malik som inte snålade med orden. Han sa att den är kedib. Han sa att hadithen är påhitt. Väldigt starka ord om en hadith. Och Imam Al-Awza'i ansåg också att hadithen var da'if. Och Yahya ibn Sa'id, också en stor imam i hadith, Al-Qattan, ja. Han heter Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Jag tror han är från Imam Bukharis shuyukh, eller hur?
Muslim också.
Muslim, ja. Och sen har vi Imam Ahmed, som också ansåg hadithen var da'if, och Imam Al-Nasa'i, och Imam Al-Tahawi. Och Ibn Qayyim och Ibn Hajar. Det var många, eller hur? Många som ansåg att hadithen är da'if. Som vi sa, Abi Dawud sa att Imam Malik sa att hadithen är kadib. Alltså den är lugn, påhitt. Och lägg också till att Abu Dawud ansåg att hadithen är mansukh, den är upphävd. Att typ, ja det är sahih, men den gäller inte längre. Den är upphävd av andra hadither att profeten al-Islam tillät att man fastar på lördagar. Så vi har ganska många imamer här som säger att hadithen är da'if. Och bland dem var Az-Zuhri, Imam Malik, Imam Awza'i, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Imam Ahmed, Imam Nasa'i, Imam Tahawi, Ibn al-Qayyim och Ibn al-Hajar. Säger alla att hadithen är da'if. Och sen finns det vissa som säger att hadithen är Hassan, som är Tirmidhi, Ibn Khuzaima, Ibn Hibban och Al-Hakim. Och vi har nämnt tidigare att de här är kända för tesahul. Att de, deras kriterier för att säga att, han, att en hadith sahih är lättare än de andra imamernas. Så att om du har att Imam Ahmed och Bukhari säger att hadithen är da'if och Tirmidhi säger att den är hasan, så är det oftast en korrekt att följa de stora imamerna. För Tirmidhi, som vi sa, tar lite lättare. Tirmidhi, Al-Hakim, Ibn Hibban och Ibn Khuzayma, alla de fyra är kända för att de har lättare kriterier. Okej? Okay? Så därför finner du ofta att många ulema säger da'if och de säger sahih. Just de här fyra. Imam Hakim säger sahih och de andra ulema säger den är batil, munkar, en svåra ord igen, att hadithen är svag och så vidare. För att de hade lite då enklare kriterier. Så många av dessa ulema säger då att hadithen inte är sahih. Och de nämner också andra argument på detta. Och det är en ganska viktig fråga det här med att fasta på lördagar. Jag vet att Sheikh Albani håller hadithen vara autentisk. Och han argumenterar hårt för att man inte får fasta på lördagar. Eller det finns debatter med honom och andra ulema. Där de sitter och pratar jättelänge om den här frågan. Han har en debatt med Sheikh Abdul Mohsin, tror jag. I den här frågan. Och Ibn al-Qayyim sa att det här tyder på att hadithen är inte mahfud. Den är inte bevarad, den är udda. Och al-Hafidh ibn Hajar ansåg den också vara da'if. Och det här var själva kedjan. De säger att den är muttarib. Och vi behöver inte gå in exakt i varför. För de säger att kortfattat hadithen berättas med en kedja. Och från, ibland säger de från honom, ibland från honom, ibland från honom. Alltså en och samma person, de nämner olika. Så att det är förvirring. Något som inte stämmer i kedjan. Vilket tyder på att den inte är autentisk. Vad beträffar själva texten. Så säger de att texten tyder på att man inte får fasta på lördagar om det inte är obligatorisk fasta. Men det här går emot andra hadither som vi har nämnt. Yani den här hadithen tyder på att du får inte fasta på lördagar även om du skulle fasta på fredag. Sunna. Eller hur? För hadith säger du får bara fasta fard på lördagar. Den här hadithen. Eller hur? Bara fasta fard. Är det inte så? Och vi har gått igenom i förra lektionen att profeten alaihissalam tillät att man fastar fredag om du fastar dagen efter. Och att du fastar fredag om du fastar dagen före. Och den hadithen är sahih. Så det tyder på att de yani går inte ihop. Och samma sak hadith Jawairiya bint al-Harith. Då hon fastade, det var den vi nämnde. Hon fastade på en fredag och så sa han: har du fastat igår? Hon sa nej. Han sa: vill du fasta imorgon? Hon sa nej. Så han bryt fastan. Vilket tyder på att det är tillåtet att fasta fredag, lördag och frivillig fasta. Okej. Okay. De nämner också som argument på att man får fasta på lördagar alla haditherna som vi har nämnt. Till exempel att fasta Shawwal. Profeten al-Islam sa att den som fastar 6 dagar Shawwal får som att han har fastat hela året efter Ramadan. Och han sa inte den som fastar 6 dagar Shawwal men inte lördagar. Okej. Okay. Samma sak att fasta Ashura och att fasta Arafa. Han nämnde belöningen, han sa inte förutom om det infaller på en lördag. Han sa inget sånt undantag. Han sa att fasta varannan dag. Och varannan dag, den som fastar varannan dag kommer att fasta på lördagar. Han sa inte fasta varannan dag förutom lördagar. Vilket skulle vara förbjudet om hadithen är autentisk. Okej? Okay. Fasta 13, 14, 15. Samma sak där. Fasta 3 dagar i månaden. Gärna ingenstans nämns det att du inte får fasta på lördagar. Okej, okay. Så allt det här tyder på att den här hadithen är udda, den är shad, den är inte autentisk. Och då är grunden att det är tillåtet att fasta på lördagar. Det är inte makro, utan det är tillåtet att fasta på lördagar. Och det är också åsikten av Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah att det inte är makro att fasta på lördagar. Okay. Hadithen efter hadith Salama radiyallahu anha att Rasulullah alayhi salatu wasalam brukade fasta på lördagar och på söndagar. Och han sa att det är de dagarna som är högtider för al-mushrikin. Och jag vill yani gå emot dem eller skilja mig från dem. Berättad av Nasa'i och autentisk enligt Ibn Khuzayma. Den här hadithen nämns också av många ulema som att den är daif. Att den inte är autentisk. Wallahu a'lam. Men vissa ulema nämner hadithen är Hassan. Wallahu a'lam. Yani det finns också lite ikhtilaf där beträffande den här hadithen. Ja, det finns mycket kalam om hadithen, men Allah alam, den är yani, den har svagheter, men vi skulle man säga att den är hasan. Men även om vi säger att hadithen är hasan, så tyder den på att det är tillåtet att fasta på lördagar och söndagar. Den tyder på att det är tillåtet att fasta på lördagar och söndagar. Och om hadithen är autentisk så tyder det till och med på att det är sunnat att fasta lördagar och söndagar. Ja. Och hadithen tyder också på att det är rekommenderat att yani, i dyrkan skilja sig från el-kuffar. I början av islam så brukade profeten a.s. göra det vad Ahlul Kitab gjorde yani, i vissa aspekter av religionen och skilja sig från el-mushrikin. Och i slutet av yani, hans liv så skilde han sig från båda el-mushrikin och Ahlul Kitab. Och han sa khalifu el-mushrikin yani trotsa och gå emot el-mushrikin. Och han sa den som efterliknar ett folk, han är från dem. Så han tyckte om att skilja sig från dem. Och de fastar inte lördagar och söndagar, för det är deras helgdag. Precis som vi inte fastar på fredagar, så fastade Ahlul Kitab förut inte på lördagar och söndagar. Så därför fastade han de här två dagarna. Om hadithen nu är autentisk. Wallahu alam. Okej. Och det kan också vara som Ibn Uthaymin säger att den här hadithen som Abu Dawud kanske använder som argument på att den förra hadithen är upphävd. Även om vi säger att den förra hadithen är autentisk, fasta inte lördagar, så säger Abu Dawud att den är upphävd med den här hadithen. Att profeten Al-Islam fastade lördagar och söndagar. Att det var någonting som var förbjudet men senare blev tillåtet. Så att det är lite olika åsikter i de här frågorna. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam förbjöd att man fastar på Arafa-dagen. För den som är i Arafa. Han förbjöd att man fastar Arafa-dagen för den som är i Arafa. Och den här hadithen är också daif. Den är inte heller sahih. Wallahu a'lam. Som ni finner här. Wastankarahu al-Uqayli. En av de stora muhaddithin. Al-Uqayli ansåg hadithen vara munkar. Och även Sheikh Albani nämner att den är daif. Och om vi tar själva bestämmelsen som här nämns. Vi nämnde att det är sunna att fasta på Arafa. Eller hur? Men är det sunna för någon som är i hajj att fasta på Arafa? Då sa vi nej. Okej. Okay. Och det har berättats autentiskt att profeten alaihi salatu wassalam inte fastade på Arafa-dagen, utan han drack mjölk framför allihopa och visade att jag fastar inte. Och det berättas också från sahaba radiyallahu anhum Abdullah bin Umar. Man frågade honom om att fasta på Arafa. Han sa jag gjorde hajj med profeten alaihissalam och han fastade inte Arafa-dagen, och jag gjorde hajj med Abu Bakr och han fastade inte, och Umar och han fastade inte, och Uthman och han fastade inte. Och jag fastar inte denna dag. Och jag påbjuder inte att fasta denna dag. Men jag förbjuder inte heller från att fasta denna dag. Okej? Okay? Så, Allah alam. Det som verkar vara mest korrekt är att det som är sunna är att inte fasta på Arafa-dagen om man är i hajj. Utan Arafa-dagen, som ni alla känner till, från dhuhr till maghrib ska man stå och göra dua. Och det är varmt, det är soligt, det är 40 grader. Och det finns inte massa tält och sånt. Så det kräver att man har styrka. Energi. Så att fasta gör dig svag. Och den här dagen skulle vara stark. Vi gör mycket dua. Så därför är det inte sunna att fasta på Arafa-dagen. Okej? Okay? Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wa salam sa la sama man sama al abad muttafaqun alayh. Vad har vi översatt till på svenska?
Det som fastar varje dag har ingen fasta.
Al abad, vi översatte till varje dag, men det kan betyda yani för alltid eller hela livet. Den som har en oavbruten fasta kan man säga, eller fasta varje dag har ingen fasta. Och i Sahih Muslim la sama wa la aftar. Han har varken fastat eller brytit sin fasta. Den som fastar varenda dag. Och den här hadithen är då muttafaqun alayh. Och det finns en berättelse bakom denna hadith. Hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma. Där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa till mig, ya Abdullah ibn Amr, innaka latasumu ad-dahr wa taqumu al-layl. Du fastar varenda dag. Yani profeten alayhi salam tillrättavisar här Abdullah och säger att du fastar varenda dag och du ber hela nätterna. Och om du gör det här så kommer du att ta skada, eller din syn kommer att ta skada. Wala sama man samal abad. Och den som fastar varenda dag har ingen fasta. Fasta istället 3 dagar från varje månad. Och då så sa Abdullah, jag har styrka att göra mera än så. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam, fasta då istället Dauds fasta. Han fastade varannan dag. Och han flydde inte från slagfältet. Och denna hadith finns i Muslim. Så här finner vi yani själva sebab, orsaken till denna hadith. Och det var då att Abdullah ibn Amr radiyallahu anhum mashallah fastade varenda dag. Och då säger vi sallama förutom idjan. Fastade varenda dag. Men att det här var någonting som inte var positivt. Någonting som profeten alaihi salam tillrättavisade. Och sa att det istället bättre att du fastar 3 dagar i månaden. Och du får belöningen som att du har fastat varenda dag. Det du gör nu får du belöningen för om du fastar 3 dagar i månaden. Han säger nej, jag vill fasta mer. Alltså fasta varannan dag. Det är den bästa fastan. Dauds fasta alaihi salam. Brukade fasta varannan dag. Yani, där går gränsen. Fasta inte mer än så. Okej? Okay? No. Och den här hadithen, ulema säger här att det finns 2 tolkningar. Vad menas med att den som fastar varje dag har ingen fasta? Vissa ulema säger att det här är dua. Yani dua ala sa'im. Profeten alaihi salam gör dua mot den som fastar varje dag. Okej? Okay? Att du, yani, den som fastar varje dag, ge honom ingen fasta. Yani, låt honom stå utan belöning. För att han ska sluta upp med detta. Andra säger att det är ikhbar. Att han här berättar om. Yani, vad är konsekvenserna av att fasta varje dag? Det är att personen till slut inte har någon fasta. Och då säger de här 2 saker. 1. Att den som fastar varje dag, för honom blir det rutin. Att han äter på kvällen, dricker på kvällen, äter inte på dagen. Och till slut, efter flera år, det blir som att han inte fastar. Alltså, vad är skillnaden? Det är som att när vi sover, vi äter inte och dricker inte, eller hur? Vi säger inte att vi fastar. Den här personen varenda dag fastar. Till slut, kallas, det blir ingen fasta i slutändan. Det är rutin för honom. Hänger med? En annan tolkning är att han har ingen belöning. Den som fastar varje dag får inga hasanat. Han får ingen belöning för det som han gör. Okej? Okay? Och båda dessa är ju negativa. Yani båda tolkningarna blir ju negativt för personen som fastar varje dag. Ja. Det nämns också här i förklaringen på denna hadith. Vad är då själva domen? Är det halal, makroh, mustahab eller haram att fasta varenda dag? Vad säger ni? Makroh. Haram. Inga andra åsikter? Haram. finns faktiskt ulema som säger det är mustahab, det är rekommenderat. Alla måste. Men som Sheikh Ibn Uthaymin säger att det är haram. Och även om vissa av sahaba fastade varenda dag så tyder det inte på att det är tillåtet eller rekommenderat. För det första får man kolla om det stämmer. Om det är sahih. Att de fastade varenda dag som berättas från Aisha radiallahu anha. Allah alam om det är sahih. Och även om det är sahih så är det ijtihad. Och vi sätter inte sahabas agerande och uttalanden före profeten Muhammeds sunnah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Vilka de än är. Ingen person har företräde framför Rasulullah alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ka'inan man kan. Vem det än må vara. Och vad är då argumenten för att det skulle vara förbjudet? Vi har ju självklart här att hadithen, att han har ingen fasta, vilket egentligen räcker som argument. Så argumenten är att det går emot hans sunna, alayhi sallam. Och då säger Sheikh Ibn Uthaymin att det som går emot hans sunna är en bidda. Eller hur? Och mannen som kom och sa, ja Rasulullah, jag ska fasta varenda dag. Vad sa profeten till honom, alayhi sallam? Men raghiba an sunnati falaysa minni. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Så om någonting är bidda och någonting går emot sharia och profeten al-Islam tar avstånd från personen, hur kan det vara någonting bra att göra? Hänger ni med? Så att det är ingenting positivt att göra. Två, argumentet också att profeten al-Islam sa till Abdullahi att den bästa fastan är Dawuds fasta. Yani, när han verkligen sa jag kan fasta varenda dag, ge mig så mycket som möjligt, 3 dagar räcker inte. Vad fick han då? Max, det var varannan dag. Så att du kommer att säga varje dag? Nej. Om profeten sätter taket max varannan dag, då är det taket som gäller. Du kan inte komma och fasta mera än så. Nej. Ett annat argument är också att inte fasta varje dag är det som överensstämmer med islam. Islam har kommit med att underlätta för folk. Att gå medelvägen. Och att inte börda folk och betynga folk med mer än vad de kan bära. Då Salman sa till Abi Darda till exempel, då han bad väldigt mycket och fastade väldigt mycket, så sa han att din herre har rättigheter över dig. Du har rättigheter gärna mot dig själv. Din familj har rättigheter. Dina gäster har rättigheter. Så ge alla dess rättigheter. Och profeten al-Islam sa sadaqa Salman. Att Salman har talat sanning. Yani, vad är det som menas här? Om du fastar varenda dag, du kommer att bli svag. Vilket Abdullah bin Amr blev också när han blev gammal. Han blev svag. Och när du är svag, du kanske inte kan gå ut och arbeta och försörja din familj och dina barn. Och då faller du kort i någonting som är wajib. Hänger du med? Du kanske inte orkar gå till moskén och be dina 5 salah. Vilket du ska göra när du bor i ett land där det finns moskéer. Då faller du också kort gentemot Allah Azza wa Jal. Gärna du blir svag och gör det till dina plikter gentemot Allah Azza wa Jal. Du gör det till dina plikter gentemot dig själv. Och 3 mot din familj. Det är 4 rättigheter. Vad är det för kul att vara gift med en man som fastar varenda dag? Ja? Jättejobbigt, eller hur? Och mot ens gäster också. Har man också skyldigheter. Att ta hand om dem, laga mat, bjuda på mat, sitta med dem, äta med dem och så vidare. Allt det här försummas om man fastar varenda dag. Och att också är att islam har förbjudit all form av extremism och överdrift i religionen. Lämnar också ulema som faida på hadithen. Utan islam är en religion som är moderat. Du kan leva med livet ut. Utan att bli utbränd. Utan alhamdulillah, det funkar. Du ber 5 salah, det är inte svårt. Du fastar 30 dagar om året, det är inte svårt. Är det svårt för en viss person på grund av sjukdom, han behöver inte fasta. Islam är enkel. Men fasta varenda dag, katastrof, eller hur? Kommer knäcka människan. Bryta ner människan. Och sen kommer han inte orka.
Ja, Hassan. Kan det inte vara så att den här sahabin, fastade varje dag, men sen när profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom att det var fel och så att tillbaka visa honom, så slutade han upp med det.
Inshallah, det är det vi tror. Ja, ja, inshallah, det är det vi tror. Det är det vi tror, inshallah. Tayyib, vi går vidare till nästa hadith. Vilket är ett nytt kapitel. Vad står rubriken? Har vi någon rubrik?
Kapitel är itikad och knappt vänning i Ramadan.
Iqra.
Abu Huraira radhiyallahu anhu berättade att Allah som Gud sallallahu alaihi wasallam sa det: den som ber under Ramadan med tro och hopp kommer att bli förlåten för sina tidigare synder.
Muttafaqun alaih. Ahsant, خلاص, vi ska bara ta den hadithen idag. Namn. Här avrundar Imam Ibn Hajar kapitlet om fastan med att nämna Qiyam och Ramadan och i'tikaf. Nattbönen under Ramadan och i'tikaf. Namn. Och här kan vi gå igenom lite ord. Bab Qiyam och Ramadan. Vad betyder Qiyam på arabiska? Att stå. Och vad menas med Qiyam? Att be. Nah. Och då säger ulema att man kan på arabiska kalla någonting, man kan kalla bönen till exempel för Qiyam. Och bönen kallas också för ruko och bönen kallas också för sujud. Yani, du namnger en helhet med delar av den. Hänger ni med? Så att det funkar på arabiska. Så Qiyam betyder här då att stå i bönen. Och det kan vara att den kallas för Qiyam just för att i den här nattbönen, Taraweh, så står man så länge. Att det är det som är den utmärkande aspekten av Taraweh. Att det är Tul al-Qiyam. Att man står väldigt länge. Wallahu a'lam. Och folk blandar ofta ihop dessa termer. Qiyam al-Layl, Tahajjud och Taraweh. Och de är alla egentligen synonymer på samma sak. Okej? Okay? All frivillig bön mellan Isha och Fajr är Qiyam al-Layl och Tahajjud och Taraweh. Okej? Okay? Men idag har det blivit att Qiyam al-Layl är utanför Ramadan. I Ramadan säger man Taraweh. Och i Ramadan när man ber innan Fajr kallar man det för Tahajjud. Men egentligen det är synonymer på en och samma sak. Dygden av att be. Vad är belöningen av att be Qiyam al-Layl? Det är bland de bästa bönerna. De bästa frivilliga bönerna är att be Qiyam al-Layl. Allah subhanahu wa ta'ala prisar de troende i Koranen och han säger kanu qalila min al-layl ma yahja'un. De sov bara en liten del av natten. Yani resten av natten spenderar de i salat. Och Allah säger också att tatajafa junubuhum 'anil madaji', att de lämnar sina sängar. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, och åkallar sin herre i hopp och fruktan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, och de spenderar från det som vi har gett dem. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, så ingen själ vet vilka dolda skatter av belöning som väntar henne på grund av det som de gjorde. Yani belöningen för att be nattbönen är enorm, och skatterna som finns för detta är dolda hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och att be nattbönen är också en orsak till att gå in i paradiset, som det finns i Sunan Tirmidhi från Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, att profeten alayhi salatu wassalam sa när han kommer in i Medina: afshu salam wa at'imu at'am wa silu al-arham wa sallu bil-layli wa nasu an-niyam tadkhulu al-jannata bis-salam. Afshu salam, sprid hälsningar bland er. Säg salam alaikum till varandra. At'imu at'am, bjud varandra på mat. Wasilu al-arham, och håll släktbanden. Wasallu bil-layli wa nasu an-niyam, och be på natten då folket sover, så kommer ni träda in i en herres paradis i frid. Okej? Okay? Så att be nattbönen är en orsak till att komma in i Jannah. Och i Sahih Muslim så sa profeten alayhi salatu wassalam att det finns en stund på natten där en muslimsk, eller om en muslimsk tjänare står och ber och ber Allah om någonting gott i dunya och akhira, så kommer han att få det han ber om. Och när är den här speciella stunden? Sista tredjedelen av natten. Det som kallas för sahar. Den sista tredjedelen av natten är den bästa stunden att be qiyamul layl på och tahajjud och att göra dua. Den stunden då Allah azza wa jalla stiger ner till den lägsta himlen. Och man får det man ber om. Nah. Och att be i Ramadan är också unikt, och det är oftast nämns då tillsammans med fastan, as-siyam wal qiyam, som hadithen man sa Ramadan, imanen och ihtisaben nämner också, wa man qama Ramadan. Så att de två går hand i hand. Att fasta är wajib, men att be qiyam al-layl är sunna. Och det finns i Bukhari och muslim från Aisha radiyallahu anha att profeten alayhi salatu wassalam bad i moskén under Ramadan, yani frivillig bön. Och vissa personer bad tillsammans med honom. Och han kommer dagen efter och ber, och då kommer mera folk än första dagen. Och när det var den tredje natten eller fjärde natten så fylldes moskén. Yani folk fick inte plats. Så den fjärde natten kommer profeten inte ut alayhi salatu wassalam, eller femte finns det ihtilaf där. Och då började folk att ropa på honom utanför hans hus. Och han säger att jag är inte ovetande om vad ni vill för någonting. Men jag är rädd att den ska bli obligatorisk. Yani om jag fortsätter på det här sättet, att den här nattbönen kommer att bli obligatorisk. Yani att, och sen kommer det bli jobbigt för muslimerna. Att de måste gå och be Taraweh. Nah, och det berättas också en liknande hadith från Abi Dharr. De sa vi fastade tillsammans med Rasulullah alaihissalam i Ramadan. Och han bad inte tillsammans med oss tills det var 7 nätter kvar. Och då stod han och bad med oss tills en tredjedel av natten hade gått. Och när det var den 5:e natten så stod han och bad med oss tills hälften av natten. Och då så sa vi, ja Rasulullah, att om vi bara skulle stå och be hela natten. Och då så sa profeten alaihissalam att den som står och ber med imamen tills han går kommer att få belöningen som att han har bett hela natten. Till slutet på hadithen. Så det nämndes här då i dessa hadither att profeten alaihissalam stod och bad med sahaba i Ramadan. I vissa hadither 3 eller 4 nätter. Och sen lät han bli. För han var rädd att det skulle bli obligatoriskt. Och då säger Ibn Abdelbar att allt det här tyder på att stå och be i Ramadan är tillåtet. Och att det tillskrivs till profeten sallallahu alaihi wasallam. För han har gjort det. Och Umar radiyallahu anhu var den som återupplivade denna sunna. Och det här är viktigt. För att det finns vissa ahlul bid'ah som säger att det finns bra bid'ah i islam. Har ni hört den? Bid'ah hasana. Och ett av deras starkaste bevis är att Umar radiyallahu anhu samlade sahaba att be bakom Ubay. Och när han såg dem be tillsammans så sa han, vilken fin bid'a. Ni'ma bid'a. Vilken fin bid'a. Och då så säger de, det här bevisar att det finns bra bid'a i islam. Okej? Men hela argumentet faller. Varför? För att när Umar radiyallahu anhu samlade sahaba i moskén för att be, så var det inte någonting nytt. Det var någonting som Rasulullah alaihi salatu wasalam hade gjort under sitt liv. Och profeten alaihissalam lämnade. Han lät bli att fortsätta be Taraweh. Inte för att det är bid'ah eller någonting dåligt. Bara för att inte göra det svårt för muslimerna. Så att det ska komma att det blir obligatoriskt. Tänk om det skulle vara wajib att be Taraweh. Jobbigt, eller hur? Alla måste gå och be Taraweh varenda natt i Ramadan. Det skulle vara jobbigt. för muslimer. Ibland du äter för mycket, du vill vila, du jobbar dagen efter. Redan nu folk har problem. Ska du jobba dagen efter, då måste du gå och be taraweh i moskén. Alhamdulillah, det är sunna, det är rekommenderat. Så när profeten dog, alaihissalam, religionen blev fullbordad, finns ingen mer uppenbarelse, då finns inte längre den här fruktan kvar att det kommer bli obligatoriskt. Så Umar radiallahu anhu i Ramadan, under hans khilafa, han såg sahaba stå och be i små grupper i moskén. En grupp där, någon står och ber själv. Så han sa, varför ber inte alla tillsammans? Som på profetens tid, alaihissalam. Så han samlade sahaba att be bakom Ubay radiallahu anhu. Och då blev han glad att alla bad tillsammans. Så han sa, vilken fin bidda. Och det här är språklig bidda. Yani bidda logawiyya. Yani betyder någonting som är nytt. Men nytt relativt. Inte helt nytt i islam. Nytt i våran tid. Inte nytt för att profeten alaihissalam har gjort det. Hänger ni med? Så att det blir yani en relativ bidda. Det vill säga språklig bidda. Okej? Okay? Så att argumentet håller inte alls att det skulle vara en innovation i islam att be taraweh, utan det är sunna. Okej? Okay? Och den här shubhan, det här tvivlet, vill jag att ni alla ska kunna svara på. Okej? Okay? En annan fråga som också här diskuteras, det är hur många raka ska man be taraweh? Vad säger ni? Vad är sunna? 11. Har vi någon annan åsikt?
Vissa säger 21, men Malik han säger 36.
Ja.
Mätna.
Ja. Allah alam, det nämns här att Umar radiallahu anhu, eller afan först, Aisha radiallahu anha, hon sa att Rasulullah alaihissalam bad aldrig mer än 11 raka i Ramadan och utanför Ramadan. Så bila check, finns inget tvivel om att det här är det som är sunna, att be 11 raka. Och vissa hadither nämner 13. Yani det är max som har rapporterats att profeten har bett alaihissalam i Ramadan utanför Ramadan. Och vissa säger 11, men att han inleder med 2 korta. Det blir 13. Okej? Okay? Men max yani 13. Men det vanligaste 11. Det här finns inget tvivel om att det är bäst att be 11. Men frågan är om man får be mer. Okej. Okay. Även där finns det vissa rapporteringar att sahaba bad 21 eller 23. Men Allahu alam, det korrekta är att de är daif. De är svaga. Som Imam al-Albani rahimahullah har klargjort i hans bok Qiyam al-Layl. Där han klargjort att de här alla nereringarna är svaga. Och det som är sahih är att Umar radiallahu anhu beordrade Ubay bin Ka'b och Tamim al-Dari att leda folket i bönen i 11 raka. 11, inte 23. Okej? Okay? Och den finns i Muwatta Imam Malik och den är sahih. Okej? Okay? Så, det som är sunna, utan tvivel, om någon frågar vad är sunna att be? 11. Det har vi inget ikhtilaf, okej? Okay? Men frågan är, får man be mer? Okej? Okay? Att säga det sunna be 23, nej. För det är daif som vi sa. Men är det tillåtet att be mer? Ja, som du vill. Ja. Inshallah, det är tillåtet. För att Rasulullah alaihissalam sa att salatul layl methna methna. Att du får be nattbönen 2 raka och sen 2 raka och sen 2 raka. Och om du är rädd för fajr att den kommer in, så avslutar du med att be en witr. Och det ser vissa ulema att baserat på detta så kan man inte dra någon speciell gräns. Utan du får be hur mycket du vill. Okej? Okay? Det är öppet, alhamdulillah. Men om du vill ha sunna, alltså det är 11. Men då säger också vissa ulema här att nam, profeten Alisan bad 11, men han bad länge. Han bad jättelänge. En tredjedel eller hälften av natten. I 11 raka, alltså flera timmar. Stod han och ber 11 raka. Och då, efter hans tid, när folk blir svagare i iman, så vill man underlätta för folk. Så istället för att du står och ber en raka en halvtimme och du får jätteont i benen, dela den på 2. Att det är en kvart och sen en kvart till exempel. Hänger ni med? Och därför blir det 20, 21 eller 23. Att man läser en juz på 20 raka. Det blir mycket kortare. För att underlätta för folk. Så det är ett argument som vissa använde. Wallahu alam. Taib, hadithen då som författaren nämner här, hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa man sama ramadana man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Att den som står för att be i Ramadan med iman och ihtisab, hopp på belöning, kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Muttafaqun alayhi. Nah. Den här hadithen bevisar dygden av att stå och be nattbönen i Ramadan. Att den som gör det kommer att få den här enorma belöningen. Men det finns två villkor för att bli förlåten. Han sa inte bara man qama ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanb. Han sa man qama ramadan imanen och ihtisab. Två saker. Två komponenter måste finnas med. Och det är att du ber med iman. Och då säger ulema vad? Iman på Allah azza wa jal. Iman på att den här bönen är någonting bra. Någonting som profeten har bett alayhi sallam. Det är sunna att be. Genom att ha iman. Du ber inte bara av kultur eller tradition eller för att andra ber. Utan du ber med iman. Okej? Okay? Och två, du ber med ihtisab. Och ihtisab är att man förväntar sig belöning. Hopp på belöning kan man säga på svenska. Taib. Man ber med hopp på belöning. Belöningen av att be tahajjud. Enorm belöning. Och som vi nämnde, den som ber med imamen tills han går får belöningen av att han har bett hela natten. Subhanallah. Kolla nu, vi ber här. Vi kämpar inget vad. 20, 25 minuter kanske tar vi. Och inshallah du får belöning som att du har bett från Isha till Fajr. Och även om du skulle vara på vintern. Och natten är, mashallah, jag vet inte vad, 15 timmar. Samma sak där. Du får belöning som att du har bett hela natten. Hänger ni med? Så att det är sunna att stå med imamen tills han är färdig. Inte som vissa. De ber 10 raka. Eller vad är det? De ber 8. Och sen när imamen ska be witter. De går. Man säger jag ska be witter hemma. Lä. Sunna att stanna kvar. Be witter med imamen. Och sen om du vill be hemma. Du kan be hemma. Du kan göra 2 raka sunna. 4 raka sunna. Det är lugnt. Men gör inte om ni witter bara. Okej? Okay? Och det här nämner ulema. Så att man står och ber till Allah Azza wa Jal med iman och ihtisab. Hopp på belöning. Och det här nämner Sheikh Uthaymin. Det är viktigt. Många de går till bönen. De gör många saker av dyrkan utan ihtisab. Men ha ihtisab när du gör dina dyrkan. Han säger till exempel wudu. Ihtisab. Vad ska du ha för nya när du gör wudu? Tänk. Nu ska jag göra wudu som Allah har sagt i Koranen. Ya ayyuhal ladina amanu idha qumtum ila salat faqsilu wujuhakum. Allah säger om ni ska stå för att be, tvätta ansiktet, tvätta armarna. Stryk över huvudet, tvätta fötterna. Ja, ni har praktiserat den här versen. Du har ihtisab att du ska följa Muhammad a.s. i hans wudu. Jag ska göra wudu som profeten a.s. gjorde wudu. Ihtisab. Ihtisab är att få den belöningen som nämns. Som nämndes i haditherna. Att om du gör wudu, du tvättar ditt ansikte, synderna faller bort från ögonen som du har sett. Synderna faller bort från munnen som du har talat. Synderna faller bort från öronen. Med det haram du har hört. Du tvättar händerna, du får belöning. Eller synderna faller bort från allting haram du har hört. Och så vidare. Fötterna, allting haram du har gått till. Ha ihtisab. Yani, tänk på detta när du gör wudu. Ihtisab att du kommer att komma inshallah med lysande ansikte och armar på domedagen. Och kännas igen bland resten av människor. Du kommer att få smycken i Jannah på de platser du gjorde wudu. Vem av oss tänker så här mycket när vi gör wudu? Ha? Och när tänker du så mycket, då kommer du att fokusera, du kommer göra wudu finare, eller hur? Du kommer tänka att det här är som en ibad. Många av oss, det är bara bismillah och snabbt och gå ut och torka sig och kalla. Vilket är korrekt, men att man försöker ha ihtisab när man ber. När man gör wudu, när man ber, när man gör allting i islam. När man fastar, man sa med ramadan, iman och ihtisab, men samma sak där. Du fastar inte bara kultur, tradition, alla fastar, nej. Subhanallah, det är en enorm dyrkan till Allah Azza wa Jal. Vad finns det för visheter bakom fastan? Vad finns det för mål? Vad får man ut av att fasta? Vad ger Allah när man fastar? Att man tänker på de här sakerna. Och ihtisaben, yani att man förväntar sig belöning från Allah, tyder också på el-ikhlas. Att vem är det som belönar? Allah. Och Allah belönar bara vem? Den som gör den här dyrkan uppriktigt. Och den färgen nämner Ibn Uthaymin också. Att den här hadithen tyder på el-ikhlas. Att du kan inte ha ihtisab, yani, eller ihtisab yani obligerar att man har ikhlas. För den som inte har ihtisab, khalas. Det blir ingen ikhlas. Han kanske ria visar upp sig. Så att man har ihtisab i det man gör. Ikhlas, uppriktighet. Och att Allah azza wa jall belönar med uppriktighet. Ju mer uppriktighet och ju mer ittiba, ju mer belöning får man. Så tänk på detta. Så den som står i bönen i Ramadan med iman och ihtisab blir förlåten för sina tidigare synder. Och samma sak som innan, så nämner majoriteten av ulama att det är de stora synderna, att det är de små synderna, as-sagair. Och beträffande de stora synderna så måste man göra tauba för dem. Men vissa av ulama som imam al-Nawawi nämner att om en person inte har några sagair, han har inga små synder och han ber tahajjud till exempel, yani, då säger han, vi hoppas att det kommer minska från hans stora synder. Och vissa ulama som vi sa nämner också att den som att dessa hadither också kan betyda att man blir förlåten för stora synder. Allahs fadl, den är enorm. Den är otrolig. Så här finner vi då en enorm belöning i att be nattbönen i Ramadan. Så det är ingenting som man ska försumma. Och som vi sa, det går till moskén i 25 minuter. Vad gör du annars? Du sitter hemma och äter. Du förlorar den här belöningen. Så att gå till moskén och be tahajjud. En fråga. Vad är bäst? Att be tahajjud i moskén eller be tahajjud hemma i Ramadan? Ja. Att be med imamen, ahsan. Och att profeten Al-Islam bad med sahaba. Och att det var det som var det ultimata. Om han inte var rädd för att det skulle bli wajib. Och samma sak med Umar radiallahu anhu. Så allt det här tyder på att det är bättre att be jama'a. Att be i moskén. Och vi vet alla att man har en tendens att bli lat när man är hemma. Du säger att jag ska be tahajjud hemma. Mashallah. Shaitan säger till dig, be hemma. Och sen när du är hemma, du sitter bara och äter och somnar, jag vet inte vad. Och du slutar med att du ber tre snabba rakka, om du ens ber någonting alls. Så det är bättre att gå till moskén. Du blir piggare, du ber träffa bröder, dina syskon i islam. Och alhamdulillah, uppmuntras till att göra gott. Och vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khairan.